Okej, låt oss börja föreläsningen. Först, låt oss tala om förhållandet mellan buddhalärans kultiveringsmetoder och buddhalärans qigong jämfört med den buddhistiska religionen. Faktiskt är qigong någonting på den allra lägsta kultiveringsnivån. Vad vi har här är dafa-kultivering, som inte får förväxlas med vanlig qigong. Men beträffande qigong, eller när det gäller genuina kultiveringsmetoder, oavsett i vilken skola en metod du är, så är buddhalärans kultiveringsmetoder många. Sakyamuni sa att beträffande kultiveringsmetoder så finns det 84 000 skolor. Många kultiveringsmetoder förmedlas på olika nivåer i olika rum under olika omständigheter, och det antog inte religiös form. Det som har blivit religioner är bara en liten minoritet. Men det som förmedlas i andra miljöer har alla förts vidare från mun till mun, lärs ut från hjärtat, förts vidare genom en enda lärjunge åt gången. Det är relativt många sådana. Det som verkligen fördes in i det vanliga mänskliga samhället och populariserades var relativt få, det vill säga bara det som fördes vidare inom religioner i det förgångna. Den delen. Självklart finns det också några metoder som lärdes ut till vissa människor under olika tidsperioder, men det skedde i väldigt liten skala. Vår Falun Dafa var under en förhistorisk civilisationsperiod det huvudsakliga sättet att erbjuda räddning till människor. Men i den här mänskliga civilisationsperioden, i den här historiska perioden, har den inte offentliggjorts förut. Det här är första gången den offentliggjorts och tagits fram för att undervisas. Det vill säga, vi är också en av Buddha Fas 84 000 kultiveringsmetoder. Men kultiveringsmetoder är inte liktydigt med religioner. Religionen kallas religioner för att det är ett antal religiösa former. Så från och med nu, inklusive qigong, oavsett om det gäller träningssaker eller terminologi, förväxla aldrig religioner, den där buddhismen, med buddhalärans qigong. Daolärans qigong är inte daoistisk religion heller. Även om världsliga daoistiska kultiveringsmetoder och det inom daoistisk religion har många likheter, är det inte heller samma sak. Och även om vissa kultiveringsmetoder härstammar från religioner, så är det inte ursprungsreligionerna heller. Så försäkra dig om att göra den här åtskillnaden. Så fort man nämner buddhalärans qigong kommer en del människor omedelbart att tänka på buddhism. De tror att deras kunskap om buddhism är mycket omfattande, så de bör ändligen tala till våra elever om frågor om inom buddhismen. Jag säger, vad ni vet är bara den lilla delen som finns inom buddhismen. Det är långt ifrån det. Termen och namnen är bara de få sakerna inom buddhismen som fördes vidare från Indien. Det kan inte omfatta den gränslösa dafa, den väldiga buddhafa. Jag klargör den här punkten för er. Så tar de inte för samma sak. Vår Falun Dafa är en del av Buddhafa, men inte den delen som är den buddhistiska religionen. Det vill säga, alla vet att sakerna vi talar om är av mycket hög nivå. När jag föreläser kombinerar jag saker från olika nivåer. Så oavsett vilken nivå du är på, vad du ser eller hör, så kommer du alltid ha din egen förståelse. Efter att ha stigit upp och tittar igen kommer du att ha en ännu ny förståelse. Detsamma gäller boken. Du läser den en gång och den är på ett sätt. Du läser den igen och den är på ett annat sätt. Eftersom du också läser den en gång och du höjs upp en gång. Så vi bör inte ta buddhalärans kultiveringsmetoder och qigong för samma sak som buddhistisk religion. En del människor som är lekmannabuddhister släpper till och med våra elever till tempel för att omvända dem till buddhismen. Så fort du hör att det är buddhalärans qigong tar du honom till tempel att omvändas. Vem som än gör det saboterar vår Falun Dafa-skola. Du saboterar också buddhismens skola. Eftersom våra elever vet att Falun Dafa är verkligt bra, kommer de inte kunna ge upp den. Men eftersom en del av dem inte förstår den här principen utövade Falun Dafa samtidigt som de kulturerar den andra saken, så de kommer inte att erhålla någonting. De har hindrat den här människan och på samma gång förstört ett antal olika skolor och saker. För att buddhism också undervisar ingen andra kultiveringsmetod. I kultivering måste vara hängiven en enda metod, annars kommer inte uppnå någonting. Även mellan olika buddhistiska skolor kan du inte studera den genom att blanda ihop den. Om du lär dig rena landets skola, då är det bara rena landets skola och ingenting annat. Om det är tantrism, då är det bara tantrism. Om det är zenbuddhismen, då är det bara zenbuddhismen. Det kan absolut inte blandas samman. Så fort du börjar blanda kommer det att vara över för dig. Hur kommer det sig att munkar nu för din läser allting? Därför att i slutarmatiden är det redan en enda röra. Du har ingen aning om vad som händer. Så du läser alla sorters böcker. Till och med skriften Moder Wang har hittat sin väg in i templet. Nämner bara detta. Var det verkligen det som Sakyamuni lärde ut på sin tid? Nu för tiden finns det en del munkar som har skrivit en del böcker och till och med dragit en del slutsatser från Sakyamunis ord. Från Buddha Fa. Det är just att störa Fa. Du själv är inte ens medvetna om det. Du tror att du gör en bra sak. Men nu är skriften inte längre effektiva just för att det har blivit riktigt ordentligt hoprörda. Självklart är det väldigt svårt att bevara de ursprungliga verken. När jag ser på det nu så ser jag att under deras vidarebefordran genom historien har förändringarna blivit enorma. På tal om buddhismen, låt mig göra alla bekanta med situationen inom buddhismen, för många människor känner inte till den. Vi ska tala om det kortfattat. Den här buddhismen grundades för 2500 år sedan av Sakyamuni i det forna Indien. Att säga grundade, det är en vanlig människas uttryck, ett uttryck som vanliga människor kan acceptera. Vad betyder när det talar om upplysning inom buddhismen? Det betyder att han genom mödosam kultivering blev upplyst. Hans minne öppnades fullständigt och frisläpptes. Och han kom ihåg de saker som han hade kultiverat innan. Sin egen fa. Och förde ut den för att rädda människor. På tal om detta ska jag bara nämna ett annat ämne. Nu för tiden sprids många qigong-metoder i samhället. Vi tar den här qigong-metoden, hittar på några saker, tar en annan metod, hittar på andra saker. Och genom det här slumpmässiga modifieringen skapar det blint en metod. Vilket leder till en väldigt rörig tillstånd. I själva verket säger jag er att allt detta drivs av begäret efter anseende och vinning. Det är för att bli rik och berömd. Det skadar både sig själv och andra. Eftersom en kultiveringsmetod som jag sa häromdagen måste föras vidare från forna tider. I den här skolan har oräkneliga stora upplysta kultiverats fram. Det är en ytterst vetenskaplig sak. Tänk på det alla. Förhistorisk kultur var inte bara en enda tidsperiod. Det är någonting från så avlägsen tid. Det är saker som fördes vidare. Så många stora upplysta kultiveras ut ur detta och ingen av dem har vågat röra eller ändra sakerna från den här kultiveringsläran. Alla skyddar den. Vilka mäktiga dygder har du så att du vågar röra den? Förändra den. Saboterar du inte den här stora upplysta skolan? Den här skolans kultiveringsmetoder? Skadar en metod för buddha-kultivering? Så allvarlig är den här frågan. Dessa människor vågar idag göra vad som helst. Och det finns en del människor, eftersom kultiveringsmetoder är mycket komplexa, i andra rum är deras utvecklingsprocess ytterst mystisk och förundlig. Ni vet, vore det så en tv eller en klocka eller en reservdeligt inmäktad precisionsinstrument? Är det någonting som anses mycket exakt så säger det är oändligt mycket mer invecklat och exakt. Med ditt vanliga mänskliga hjärta, vanliga mänskliga händer och den vanliga mänskliga tanken så är du fullständigt oförmögen att göra dessa saker. Kultivering beror på en själv, gång beror på mästaren. Han förälar det för dig. Den ser med saker som du bara blint hittade på. Vet du vad det kan alls trända rum? Det är alltid en enda röra, svarta och smutsiga saker. Här är inte att skada människor. Det finns en hel del sådana saker i samhället. De ger också sig själva ganska imponerande namn från Buddhas och Daos läror. Namnen är ganska imponerande och låter rätt mystiska. Så det förvirrar människor. Och nu för tiden är det väldigt svårt för människor att skilja det onda från det goda. Det finns många sådana saker. Så på tal om detta så avvek jag för att påpeka den här frågan. Alltså, när Sakyamuni nådde upplysning kom han ihåg sina ursprungliga kultiveringsmetoder och förde ut dem och lärde ut dem till människor. Så efter att Sakyamuni blev upplyst började han sprida sin kultiveringsmetod i det forna Indien. Och han började rädda människor för att fullborda sin uppgift. När Sakyamuni var i den här världen fanns det inga skrifter. Munkar behövde inte läsa skrifter. Varje dag gjorde han bara tre saker. Han ledde lärjungarna i verklig kultivering. satt i meditation, verkligt kultiverade. Det var hans metods meditationsdel. Sakyamunis skola kan sammanfattas i bara tre ord. Se på hur många tiotusentals skriftrullar det finns. Likväl kan du sammanfatta det hela i bara tre ord, vilka är bud, meditation, visdom. Buden fanns för att det på den tiden inte fanns några skrifter. Av de saker som har bestått fram till idag är buden det enda som Sakyamuni lämnade efter sig. Så han lämnade inte egentligen efter sig Fa. Buddha Fa, som Sakyamuni lärde ut på den tiden, var den delen av Buddha Fa som finns i hans skola. På den tiden fanns det inga böcker, inte heller dokumenterades det. Det var människor som kom senare som organiserade, så som de kom ihåg det. Den miljö i vilken Sakyamuni talade på sin tid, hans publik, det riket, har därför allt ändrats. Vilket resulterade i skrifterna som senare människor dokumenterade och förde vidare. Människor kallar dem skrifter eller sutror och kallar dem också för dharman. Men människorna lade redan på den tiden till många av sina egna saker och från andra munkar, så att skrifterna inte längre var så rena och ortodoxa. Men i själva verket var det menat att vidarebefordras sådär. För på den tiden tilläts människor bara veta så mycket, så det fördes vidare sådär. De genuina sakerna som Sakyamuni lämnade efter sig och det han själv stipulerade var buden. Så han undervisade bud, meditation, visdom. Eftersom Sakyamuni vanligtvis ledde sina lärjungar i meditationsträning i verklig kultivering, talade han om dharma och han ledde också munkarna för att gå och tigga om mat, det vill säga att be om allmosor. För att maximalt kunna eliminera deras mänskliga fasthållande tillät han inte att inneha ägodelar eller pengar och han ledde munkarna långt bort från deras hem. Han lät dem inte ha någonting förutom en tiggarskål och lät dem inte ha några giriga tankar. På det här sättet, medan Sakyamuni var den mänskliga världen, fanns det åtta religioner som spreds i Indien, inklusive buddhismen. Deras påverkan var mycket stark. Men när Sakyamunis ortodoxa far började sprida sig gick alla dessa religioner successivt utför. Det fanns en religion som kallades brahmanism, som var en djupt rotad religion i Indien. När Sakyamuni var den mänskliga världen gick allt annat utför. Eftersom det han undervisade var en ortodox fa, den här brahmanismen var relativt stark, så det var en ständig ideologisk kamp. Slutligen, under Sakyamunis senare år, var alla de andra religionerna i tillstånd av förintelse, och en del hade redan försvunnit. Efter att Sakyamuni trädde in i nirvana och inte längre fanns i världen, förvrängdes successivt Sakyamunis ursprungliga saker av senare generationer. Förvrängdes oerhört. Och det fanns också ett annat problem som var mycket allvarligt, nämligen munkarna som kom efteråt baserat på egna erfarenheter, baserat på scenerna och bilderna som de såg på sina nivåer. För när människor öppnar igång, öppnar upplysningen, når det inte alla den nivån. Om man bara kan aktivera så högt och när han väl är där kan det inte komma högre. Vad kan göras förutom att öppna upplysning? Alltså blev han upplyst så här högt. En annan blev upplyst så här högt. Och någon annan blev upplyst så här högt. Men ingen av dem nådde Tathagatas nivå. Så dessa munkar nådde den här nivån och blev upplysta. Baserat på deras egna erfarenheter. De kunde inte se vad som var högre, så de trodde inte på det. På grund av detta talade de om sina upplevelser och lade till det i Buddha Fa. En del människor tillskrev Sakyamuni till och med sina egna ord. Och spred sina egna ord som Buddha Fa. Vilket orsakade att Sakyamuni saker successivt trädde in i dharmans förfall. Den del av Buddha Fa som undervisades av Sakyamuni trädde successivt in i slutdharma. Den blev helt förvrängd av de människor som kom senare. Buddhismen var på den tiden... Faktiskt, på tal om detta berättar vi idag för alla om en annan fråga. Ämnet kultivering är en mycket allvarlig fråga. Idag talar vi här om kultiveringsmetoder gentemot höga nivåer. Vilket är att rädda människor. Åtminstone om du kan stiga upp i kultivering kan se till hur man blir en god människa. Den här frågan är allvarligare. Genuin räddning av människor är en allvarlig sak. Att kultivera genuint är en allvarlig sak, så ingen tillåts att förändra våra fallengång saker, dafa saker. Inte heller tillåts någon att använda sina egna ord för att tala om fa som jag har spridit. Det är dina ord, det är de saker som du säger, inte vad jag säger. Så vi fordrar alltid att när Falun Gong-elever sprider kultiveringsmetoden i framtiden så kan ni bara spela videon, spela mina videoband, sen lär någon ut övningarna. Det är inget problem. Så så ingen kan undervisa den här far. Vad ni säger bara är era egna ord. Att läsa min ursprungsbok högt är inte heller något problem. För det är saker som jag har sagt. Många av våra elever har redan insett, eller hur? Att på mycket hög nivå, tills du kultiverar till det allra sista steget, har dessa saker en vägledande roll för dig. För du höjs. Det tycks det är väldigt enkelt, ändå är innehållet där är mycket djupgående. Det är saker som du säger inte så. Så det skulle inte gå an. Oavsett vad du har sett och på vilken nivå, så är dina saker inte fallundafa. Den här frågan är mycket viktig. Härnäst ska vi tala om flera förändringar som buddhismen genomgick efter att Sakyamuni inte längre fanns närvarande. En var att långt efter att Sakyamuni gick bort så började en del religioner att återuppstå. Det vill säga religioner som redan börjat gå ut för började utvecklas på nytt. Särskilt brahmanismen började gå uppåt igen. Men brahmanismen var till att börja med en... På den tiden ansågs det vara en heretisk religion, så brahmanismens innehåll var inte stabilt till att börja med. Sen införlivade det buddhistiska saker med den. Och inom buddhismen förde en del munkar också saker från andra religioner in till buddhismen. Som ett resultat av dessa ständiga ändringar blev buddhismen förängd till oigenkännlighet. Buddhismen kom till Indien, men idag har den försvunnit i Indien. Ursprungsbuddhismen kombineras med de religioner som spreds på den tiden, främst brahmanismen, och blev till den religion som är vitt spridd i Indien idag, som kallas hinduism. Det dyrkar inte Sakyamuni. Men vad gäller deras dräkter, så är det fortfarande buddhistmunkarnas dräkter. De behöll munkarnas kläder och dräkter. Så buddhism i Indien, faktiskt är det nu en återupplevelse, men det är någonting som hände senare, med en lucka på omkring 1000 år. Innan den här buddhismen försvann, genomgick den flera förändringar. En var att med utgångspunkt från Sakyamunis ord, vissa ord, grundar en del människor flera skolor. En är exempelvis tantrismen, en annan zenbuddhismen. Det betraktas alla tillhör den här sorten. Bodhisattva Nagarjuna grundade tantrism utgående från Sakyamunis dharma. På den tiden gick den från Indien genom Afghanistan till Xinjiang och kom in i vår kinesiska Han-region, vad då som var Chang'an, det vill säga Xi'an. Det var under Tang-dynastins höjdpunkt så det kallas Tang-tantrism. I vårt land har den redan försvunnit fullständigt. Nu för din spridning till människor under tanktantrismens flagga, men det är ett fullständigt bedra människor. Den blev helt utrotad efter Song-dynastin eftersom kinesernas moraliska värderingar inte kunde acceptera den. I den ingick dubbelkultivering man-kvinna. Solzer gjorde stor sak med att vara med kvinnor. Dessa saker kunde inte accepteras av oss kineser, så den utrotades. En annan gren gick från Indien genom Nepal till Tibet. Det är den grenen som sprids i Tibet som kallas tibetansk tantrism, också kallas lamaism. I det förgångna mötte den motstånd inom buddhismen. Den erkändes inte som den en del av buddhismen. Den kom bara att erkännas i moderna tider. Men hur som helst upphörde människor som kom senare successivt att förstå religionens ursprungsform och inte heller känna till situationen på den tiden. Men den största förändringen uppstod när någon med utgångspunkt från dharma som Sakyamuni undervisade grundade vad som kallas stora vagnens buddhism. Det är saker som Sakyamuni talade om då syftade till självräddning, det vill säga att kultivera till arhats fa. Han lade inte i tonvikt med att undervisa om räddning av alla varelser. Bara med de få lärjungarna i inre cirkeln talade han om dessa saker. Så baserat på det saker som Sakyamuni sa grundade en hel människa stora vagnen. Jämfört med urbuddhismen, så som den existerade under Sakyamunis livstid, är den inte igenkännbar. Så buddhismen skapades i Indien, spred till Kina, slog sin rot i Kina. Det vill säga det är dagens buddhism i de kinesiska regionerna. I själva verket är det en reformerad buddhism. I Indien och några sydostasiatiska länder utgör de lilla vagnens buddhism och är emot kinesiska regionens stora vagnen. De tror att det är det som var Sakyamunis ursprungliga saker. När det gäller klädsel, fordringar och bud är det detsamma som existerade på Sakyamunis tid. Den stora vagnen har fullständigt förändrats. De dyrkar inte längre Sakyamuni som dess enda huvudmästare. Det är en tro på många buddhor. De dyrkar Buddha Amitabha, Stora Sol Tathagata, Buddha Maitreya. Sen finns det naturligtvis också Sakyamuni och så vidare. Den här Tathagata, den där Tathagata. Det finns också oräkningar av stora bodhisattvor. Det är en voltistisk tri. Sådan är situationen. Det är den buddhism som nu sprids i kinesiska regionerna. Så här har jag i stort sett berättat för alla om buddhismens situation i allmänhet. Huvudsyftet med detta var att berätta för alla. Det är bara religion som tillhör religion. Däremot om andra kultiveringsmetoder, om dessa inte antar religioners former, då är det inte religioner, särskilt qigong, det ska inte förväxlas med religion. Dessutom säger också alla att buddhismens dharma bara är en liten, liten del av en liten, liten del av buddhafa. Den gränslösa buddhafa är oändlig. På olika nivåer finns det olika fa. Häromdagen nämnde jag en princip. Bland buddhistiska legender finns det en historia med en man som satt i meditation och han steg upp till himlarna. Han upptäckte att diamantsutran eller lotusutran där uppe var vartenda ord annorlunda mot dem här nere. Till och med innehåll och inre betydelse hade helt och hållet förändrats. Det sägs också att när han kom till Sukhavati-världen var skillnaderna ännu större. Varför? För att på olika nivåer är olika fa, olika manifestationsformer. Den gränslösa dafa finns närvarande på alla de olika nivåerna. Den vidarebefordras också i en och samma nivås olika rum. I vårt nuvarande rum, fysiska rum, finns det också många, många hemliga kultiveringsmetoder. Det är allt vi kommer att säga om förhållandet mellan buddhalärans qigong och buddhistisk religion. Låt oss nu tala om förhållandet mellan gångstyrka och övernaturliga förmågor. Övernaturliga förmågor är en biprodukt av ens kultivering. De kan inte representera ens nivå, hög eller låg. Enbart gångstyrka är något som bestämmer ens nivå, hög eller låg. Och gångstyrka alstras genom kultiverad qinqing, genom omvandlingen av dygd och genom assimilering till universums egenskap. Detta är den sak som bestämmer höjden på ens nivå. Du kanske inte ser att du har några övernaturliga förmågor under en kultiveringsprocess, men egentligen har alla dem. Det är bara att en del människor är bättre, är ganska bra, så för att försäkra sig om att det passar de här människorna bättre att kultivera på det här sättet. Många av deras övernaturliga förmågor låses för att låta den kultivera uppåt utan att utveckla några fasthållande. Och sålunda går det ganska fort. Så fast det verkar som att de inte har några övernaturliga förmågor har de kultiverat mycket högt upp. En del människor har verkligen övernaturliga förmågor. Även om de har övernaturliga förmågor, om en person på mycket hög nivå sitter där och där nere är en person uppvisning med övernaturliga förmågor, men en personens nivå är inte lika hög. Personen på hög nivå behöver inte ens tänka på det, men denna person kommer inte att kunna demonstrera sina förmågor. Varför? Eftersom personen på hög nivå, hans energifält är mycket stort, energifältets täthet är också extremt stort, till och med större än en övernaturlig förmåga i sig själv är bara en energimassa av hög täthet, en fysisk energimassa. Den här energins täthet är mycket stor, men nivån på den första personens gångstyrka är mycket hög. Så tätheten på hans gång, energitätheten han strålar ut är större än tätheten hos den andra personens övernaturliga förmåga. Så du kan tänka dig, så fort hans övernaturliga förmåga kommer fram, flyter den in och blir till ingenting. Kan det på något vis ha någon verkan? Inte ens utan att använda tanken skulle inte fungera. Så jag säger till alla, mänskliga övernaturliga förmågorna finns närvarande i alla. Det betyder att det i varje människans kropp finns en del övernaturliga förmågor. Självklart finns en del övernaturliga förmågor som inte är närvarande, det är skänkta av mästaren, vidarebefordrade av mästaren, medan en del av de övernaturliga förmågorna naturligt finns närvarande i mänskliga kroppen. Det vill säga, när du kultiverar inom världsliga fa har du många övernaturliga förmågor, men det betyder inte mycket. De representerar inte höjden på din nivå, så sträva inte efter dem. Varför säger vi åt att inte sträva efter dem? Vi har nu en del människor som tänker att moderna människor är mycket praktiska, mycket ändamålsenliga. De bryr sig inte om kultivering. Vem som helst som inte kan släppa sin strävan efter övernaturliga förmågor, det vill inte kultivera till höga nivåer, anser jag. Eller även om de vill, kan de inte verkligheten. Eftersom övernaturliga förmågor är bara biprodukter av ens kultivering. När du kultiverar i världsliga fall med den mänskliga kötsliga kroppen, är alla dina övernaturliga förmågor alstrade i den kötsliga kroppen. Vad gör du med dem? När du går bortom världsliga fall måste alla de övernaturliga förmågorna kastas bort. Du kan inte behålla en enda. Du måste kasta bort dem alla. De har blivit helt oanvändbara. Din kropp har fullständigt ersatts av högenergisubstans. Så det är en omvandlad kropp. Det kan sägas att det är en buddha-kropp. Men den här sortens kropp måste man börja kultivera igen och fortfarande flytta upp steg för steg. Alla dina övernaturliga förmågor vid den här tidpunkten kallas de inte övernaturliga förmågor längre. De kallas gudomliga förmågor. Gudomliga förmågor av buddha-fa. De måste förädlas igen en efter en. Och de förmågor som nyligen utvecklade förädlas i buddha-kroppen. Deras mäktighet är gränslös och de kontrollerar alla rummen. Det här saker som du kommer att använda i framtiden. Däremot, inom mänskliga fall kan de övernaturliga förmågorna som kultiveras fram inte kontrollera andra rum. Det är bara verksamma i detta rum, så det är ingenting. Så i framtiden kommer du att vara tvungen att kasta dem alla. När du lyckas i kultiveringen, när du når en hög nivå, kommer du inte att räknas som någonting. Till vilken nytta är det vid den tiden? Du kan bara ta ut dem och ta en titt på dem och minnas din egen kultiveringsprocess i det förgångna. Så det kommer att alla att vara borta och det knuffas in alla in i ett mycket djupt rum. Det kommer inte att finnas något behov för dem. Så vad är nyttan med att jaga övernaturliga förmågor? Du fortsätter att jaga dem, men de är fullständigt oanvändbara. Naturligtvis har vi en del människor med bra medfödd grund, så de kan ha en del övernaturliga förmågor. De kan göra en del bra saker med dem, men de verkligen behöver. Eller om en människa kan hålla sitt hjärta orört. Ju mer en människa kan hålla sitt hjärta orört, desto lättare är det för dem att utveckla övernaturliga förmågor. Det kommer inte att låsas, men om en människa lätt blir störd kommer de att låsas, även om hans övernaturliga förmågor kommer fram. Så de fungerar inte. Det är allt om relationen mellan övernaturliga förmågor och gångstyrka. Härnäst, låt oss tala om en fråga. Vilken fråga? På senare år har det dykt upp några qigongmästare i vårt samhälle. De här qigongmästarna har aldrig tränat qigong förut. Ändå hävdar de sig vara qigongmästare. Så låt oss tala om var det här människans gång kommer ifrån. I genuin kultivering måste du gå in i flera decennier av mödosam kultivering. Du måste också erhålla en ortodox fa. Sen kan du förädla dig genom kultivering. Men de här människorna gick hem, somnade och drömde och fick gång på en natt. Låt oss därför tala lite om var det här människans gång kommer ifrån. För att säga det i egentlig mening, har de här människorna själva titulerat sig som qigongmästare? Det kan egentligen inte kallas för qigongmästare. Som en lärare för andra måste man ha en serie kultiveringsmetoder. I genuin kultivering när en daomästare för upp en lärling måste han tala om dao. Han måste undervisa den varje dag och undervisa till en genomgående. I buddhaläran måste han tala om fa. Om du lär sig ut i dig kan du aldrig stiga upp i kultivering. Men han är ingenting. Dess qigongprinciper och övningar bara för botande av sjukdom och stärkande av hälsan. Vanliga människor obetydliga saker. Så han hade ingenting. Men för att kunna bli qigongmästare hittade han själv på några saker. Kanske han tidigare deltagit på ett qigongseminarium, kanske inte. Så hur som helst hittade han på några saker för att lära ut till andra och själv skulle bli qigongmästare. Tjäna pengar, tjäna en förmögenhet. Ofta kan inte det som jag förstår var det fick gång ifrån. Var kom min gång ifrån? Den här gång, vad betyder den? Är den till för mig att tjäna en förmögenhet för att tjäna pengar? Många människor kommer att förstå på det här sättet, men egentligen är det inte så. Låt oss först tala om en situation som kallas omvänd kultivering. Vad är omvänd kultivering? Den här människan har aldrig tränat qigong, men hans ålder är redan mycket framskriden. På höjden av qigongs popularitet, förut hade den här människan aldrig tänkt på kultivering. Han tänkte aldrig på buddha eller dao-kultivering. Bara under kulturrevolutionens mellanste till senare perioden när qigong återuppstod förstod den här människan att med qigong kan man kultivera, utveckla övernaturliga förmågor, kultivera till höga nivåer, kultivera buddha, kultivera dao. Han förstod. Så han ville också kultivera. Hans tankar och intentioner var ganska enkla. Jag kan göra goda saker, bota sjukdomar och rädda människor. Jag kan också höja mig uppåt. Hans intentioner var ganska enkla. Men han var redan ganska gammal. Omvända kultiverare måste vara gamla. De är alla 50 år eller äldre. Dessutom, människor som plötsligt får gång måste ha mycket bra medfödd grund. För jag har sagt att Qingqing är lika hög som gång. Gång är så hög som Qingqing. Den gång som kommer utifrån måste också ges enligt hans Qingqing-kriterium. Om hans Qingqing är så högt är det absolut oacceptabelt att ge honom så här mycket gång. Om hans Qingqing är så högt kan han ges motsvarande energi. Men den här energin är spridd. Det finns inga övernaturliga förmågor där. Men den här energin kan ha en del hämmande effekter. Den kan skjuta upp ens sjukdomar. Så sådana människor kunde bota en del sjukdomar. Rätt så många sådana människor har dykt upp, särskilt under de senaste få åren. En del äldre kvinnor dyker upp. Det finns också många sådana människor. Det finns också män, men relativt få. Det är alla över 50. Syftet är, vad är omvänd kultivering? Det är enligt följande. En sån människa är redan mycket gammal. I hans livstid skulle han inte ha någon tid för att kultivera. Var skulle han finna mästare åt honom? Under de åren var människan verkligen kom ut för att publicera sig igång alla lärjungar. Deras mästare kom inte alls ut. Allt gjordes av lärjungar. Så det hade inte heller uppgift att anta lärjungar eller vägleda människor. Alla det populariserade bara sig igång. Var skulle det gå för att finna mästare för att undervisa honom? Så det kom på ett sätt. Den här människan Xinqing är ganska hög. Han kan ta relativt lätt på anseende och vinning bland vanliga människor. Han vill kultivera. Under första föreläsning sa jag att när en människa vill kultivera har hans buddha natur kommit ut. Den är klar som guld. Det tar en tid att se på den här människan. Han är så bra. Och låt oss hjälpa honom. Men han är redan så gammal. Hur kan vi hjälpa honom? Så det tänkte ut ett sätt som aldrig historiskt sett hade existerat förut. Den här omvända kultiveringen. I ett annat rum ger det honom spridd energi genom ett mjukt rör. Det anslutet rör till honom i ett annat rum. Den här personen är precis som en vattenkran. Bakom honom finns ett rör. När han frigör energi är det som att sätta på en vattenkran. Det kommer ut. Han själv har inte någon gång. När han slutar frigöra är det som om kranen stängs av. Så den här människan, alla de här människorna fick plötsligt gång. Ingen av dem övade sig igång. Under deras sömn på natten kände hela deras kropp varm som den brann. Vad han än vidrörde skulle ha elektricitet, så de visste att det hade erhållit gång. Så när någon kände obehag i någon kroppsdel, viftade de med sina händer över det området och det fungerade ganska bra. Från och med då blev det qigongmästare. I början var det mycket bra. Jag hade hört vad de genuina skolornas qigongmästare hade sagt om att betona dygd, om att inte lämna något namn eller söka vinning. Jag hade också hört det. Så i början när de behandlade sjukdomar ville de inte ha några pengar eller någonting. Men så småningom, nåväl, att vara bland vanliga människor som ett stort färgningskar, det är helt enkelt mycket svårt för någon att hålla sig utanför det. Innan de här människorna höjde sig över andra, innan de blev berömda, kunde de kontrollera sig själva, men så fort de blev berömda misslyckades de kontrollera sig själva. Människor stör dem, smickar dem, deras öron var fyllda med de stora qigongmästare och att de var kapabla. Människor skulle välja dem pengar enligt kinesisk sed, och de skulle inte ta emot det. Men människor skulle säga, om ni tar emot pengar, ta bara lite som en souvenir. Så hur som helst, så successivt kommer att acceptera det. Lite i taget utvecklar det fast från till anseende och vinning. Och till sist blir det så att om de inte fick tillräckligt med pengar för sin behandling, skulle de inte stå ut med det och bli upprörda. Om qigongmästaren med erhållit genuin överföring sa framför dem att den och den genuina qigongmästaren var bra, skulle han bli förnärmad. Fast från till anseende och vinning skulle helt flamma upp. Den här sortens människor började då falla, eftersom gången är så hög som Xinqing. Även om den här spridda energin inte var hans, var energimängden som gavs honom bestämde hans Xinqing-position. Men hans Xinqing förberedde en gång som givs honom mindre, men hans Xinqing föll vidare gavs ännu mindre gång till honom. Till slut när han hade fallit helt dåligt blev det en gång som gavs till honom. Han gavs inte någonting längre. Så en hel del av dessa människor dök upp, men nu är inga kvar. Nästan inga, för att inte säga det så absolut, det finns nästan inga kvar. Men varför har en del människor det fortfarande? Det hade det inte under ett tag, men de fortsatte försöka bota sjukdom åt andra. Det hade hela tiden det här fasthållandet och sen fick de det igen. Hur fick de det igen? Om ett litet tag kommer jag att tala om den här frågan. Nyss talade jag om omvänd kultivering. Detta tillhör det relativt goda fallet att plötsligt erhålla gång. Men jag tror att det var till för att jaga anseende och vinning. I själva verket var det för att det vanliga mänskliga samhället skulle samverka med den tidens himmelska tillstånd och göra goda saker. Att kultivera sig själv. Självklart kan man kultivera sig själv när man gör goda gärningar. Efter att avsluta behandlingen av en patients sjukdomar är patienten inte nöjd. Du säger att den är botad, egentligen är den botad, men han insisterar på att den inte är botad för att inte behöva betala dig. Om det är en mycket allvarlig sjukdom har du kanske tagit bort mycket, botat det mesta av det, men förbättringen var inte uppenbar. Så han är också missnöjd. I sin ilska säger att du har lurat honom och lämnar det för dig. Men du har redan lagt ner mycket ansträngning. Allt detta medför att det mänskliga hjärtat störst för att på sitt sätt hur du uppför dig, hur du höjer dig uppåt. Så medan du gör godgärningen höjer du själv uppåt. Genom den här kultiveringen kan du föra fram din egen potentiella förmåga. Så vårt ditt Xinqing har höjts kan också förälla din egen gång. Syftet var att låta dem göra detta. Men hur många människor kan upplysas till detta? På den tiden, tänk på det. Var fanns det någon som verkligen kom ut för att föra lärjungar uppåt? Ingen talade om fan. Att lärde ut qigongträning kräver betoning på dygd. Men de talade alla vagt och på låg nivå. Ingen spred far på en hög nivå. Så många människor visste inte hur de skulle kultivera. Det som gav honom gång kan inte låta dem se och kan inte tala om far från honom. För om de låter dem se dem och lärde ut far till honom, skulle det räknas som att avslöja himmelska hemligheter. Då skulle för människor inte finnas fråga om att behöva upplysas mitt i illusionen, så det skulle falla. Om människor såg en buddha undervisa far, vem skulle inte kultivera? Även en människa som just är skyldig till oförlåtliga synder skulle göra det. Det skulle inte finnas någon fråga om upplysningsmåga inblandad. Intelligensen kunde höjas, så det skulle inte gå för sig. Därför vågade de inte lära honom fa, så många människor visste inte. Kanske kunde han höra en röst i örat som berättade det ena eller andra för honom. Men oavsett skulle en mästare ortodox fa aldrig berätta något för honom direkt i klarspråk. Det berättar alltid några ironiska motsägande saker för honom, eller saker som han inte kan förstå. Det låter honom snubbla och falla tills han är tilltygen och blöder, för att kunna låta honom upplysas till det. Det gjorde på det här sättet. Men en del människor kan inte upplysas till det, så till slut så faller de. Detta är en typ kallad omvänd kultivering. Omvänd kultivering betyder att medan andra måste börja kultivera från början och flytta från botten till toppen, hela vägen upp till fullbordad kultivering, så börjar däremot en omvänd kultivering från toppen. Han får den där stora mängden av gång beroende på hans Xinjing-position. Han gör goda gärningar och går från toppen till botten, kultiverar sig till fullbordad. Så det går fortare. Det går väldigt fort. Men som jag har sagt, mycket få, om ens några återstår nu. Detta var ett fall, det finns en annan sort som kallas att låna gång. Hur kom dessa människors gång till? För att låna gång finns det ingen åldersgräns. Det finns också en hel del unga människor under de senaste åren som har gått har några visat sig. Det hade heller ingen egen gång, det fick gång över natten, men villkoret att en sådan människas medfödda grund måste vara bra. Han skulle gå upp på morgonen. Och vad den vidrörde skulle ha elektricitet, så han förstod att den ena hållit gång för att behandla sjuka mot andra, och det är ganska bra. Han förstod det. Men för unga människor är det svårare att uppföra sig själva. Han känner att han har fortfarande en lång väg att gå i sitt liv. Han har fortfarande en massa mål som han vill uppnå i livet. Så fort dessa specialförmågor visade sig, skulle många människor ta den som ett verktyg för att nå sina personliga mål. Men det är absolut förbjudet, absolut oacceptabelt. Så jag säger, inte en enda av den här sortens människor finns kvar. Som det är idag finns det inte en enda kvar. Men på den tiden dök en hel del av dem upp. Men majoriteten av dem visste inte var deras gång kommer ifrån. Vad är ett låna gång? Hur kan en vanlig medelmåttig människa låna gång? Hur lånades den? Successivt kommer jag tala för er om den mänskliga kroppens uppbyggnad. En människans kropp, förutom huvudranden, ditt huvudmedvetande, det vanligtvis stannar en människans huvudrande i nivan, talgkottkörteln. Men ibland förflyttas den till hjärtat. I forna Kina brukar en del människor säga, hjärta tänker. Du känner att hjärtat tänker för att den är på ditt hjärta. Det sanna ursprunget till en människans tankar är huvudranden, vilket vi syftar till här som huvudmedvetandet. Alltså medvetandet från huvudranden. Vad du gör vetandes och medvetet är ditt eget jag. Förutom huvuduranden existerar vissa sekundära urandar. För de flesta icke-utövare har den sekundära uranden sin rygg vänd mot dig. Baksidan av hans huvud är mitt emot baksidan av ditt huvud. Men han är i ett annat rum och du kan inte se honom. En del människor har många sekundära urandar. En del har 1, 2, 3 eller 4. En del har till och med 5. Till och med könen är olika. Det finns manliga och kvinnliga. Det är inte detsamma. I själva verket är din huvudrande inte samma kön som du. Är det inte nödvändigtvis detsamma? Självklart är det en del samma. Majoriteten är detsamma, men det finns många som är olika. Kanske är du manlig och din urande är kvinnlig. Det är ditt sanna kön. Kanske är du kvinna, men din urande är manlig. En sån här situation existerar. Därför, vi skojar här bara. Berätta bara ett skämt. Enligt I Ching är nu för tiden yin och yang omvända. Yin i uppgång och yang i nedgång. Den här historiska perioden, se, kvinnor är alltid så starka. Kvinnliga idrottare vinner alltid troféer och manliga idrottare kan inte. Det finns fler män som är under fruns kommando, eller hur? Jag bara skojar. Skojar bara. Illustrera bara den här frågan. Så människor har sina sekundära urandar. Men ursprunget till människans medvetande, så som varför saker som ska göras och så, görs genom huvudranden. Men när du gör saker i trans, är det den sekundära uranden som kontrollerar din hjärna och gör det. Så i vår skola kräver att du kultiverar vetandes och medvetet. med ett klart medvetande. När du träder in i stillhet får du inte fullständigt förlora medvetandet som om du sov. Du skulle inte ens veta vem du kultiverar för. Den sekundära uranen vanligtvis... Varför har människor sekundära urandar? Jag vet att en av de sekundära urandens huvudsyfte är att hindra det mänskliga samhället att förfalla för fort och att bevara det mänskliga samhällets moraliska värderingar. Därför kan den sekundära uranen till en viss utsträckning ha en del inverkan. Men om huvuduranen är väldigt stark kan inte den sekundära uranen komma in. Om man verkligen vill göra dåliga gärningar kan inte den sekundära uranen göra någonting utan att oroas onödan. Eftersom din hjärna mestadels kontrolleras av huvuduranden. Ofta kommer den sekundära uranen från en högre nivå än huvuduranden. Så han måste vara bättre än huvuduranden. En del människors medfödda grund är mycket bra till att börja med. Deras sekundära urandars medfödda grund är ännu bättre. En del sekundära urandar kommer från en väldigt hög nivå. Så hög att de kan kommunicera med det upplysta. Kommunicera med det stora upplysta. De kan nå den utsträckningen. Faktiskt kontrolleras den mänskliga kroppen av huvuduranden. Hur framtiden kommer att vara beror helt på huvuduranden, på vad kroppen gör. Om den människan inte vill kultivera finns det inget den sekundära uranen kan göra utom att oroa sig i onödan. Men om den här människan vill kultivera kommer den sekundära uranen att vara förtjust. Det är precis vad jag vill, att kultivera. Om jag kultiverar lite till kommer jag att kunna erhålla Django. Jag är ganska högt upp redan nu. Så under de åren fanns det en del unga människor som tänkte Qigong är väldigt bra, jag vill kultivera, jag kan utveckla övernaturliga förmågor och kultivera till en hög nivå. Bra, jag skulle vara glad. Men den vet, vem kommer att undervisa dig? Om du sitter där och kultiverar på egen hand kommer du aldrig att klara det. Vad ska då göras? Så den kom på ett sätt. Jag ger mig av och finner en mästare åt dig. Jag går och lånar en del saker. Okej, den kan kontakta. Eftersom den sekundära uranen har stora förmågor kan den lämna kroppen. Så den gav sig av. Det pratades vid, det tog en tid på människan och såg att den var verkligen mycket bra. Han vill kultivera, låt oss hjälpa. Självklart ska vi hjälpa honom, varför inte? Så det skulle hjälpa honom, det skulle låna honom gång. Ofta den här lånade gång sprider energi och ibland är det kompletta saker. Om det vore någonting komplett skulle det också ha existerande övernaturliga förmågor. Under senare år har många sådana människor dykt upp. Vi ger inte vanligtvis det här exempel under föreläsningen. Vi nämner dem inte. Detta hör till fallet av att låna gång. Ofta vet sådana människor om det. Den sekundära uranden kanske nämner ett ord här, ett ord där och kan låta dem upplysas till det. Upplysas till det faktum att hans gång har lånats. Men hur eller från vem det lånas vet han inte. Han vet inte vems det är. De två fallen som jag nyss talade om är relativt goda. Härnäst kan vi tala om ett som inte är bra. Gångkällan, platsen den kommer från, är inte bra. På vilket sätt är den inte bra? I qigongkretsar finns det en fras. Alla sprider runt den, oavsett om du förstår den eller inte. Alla sprider runt den här frasen. Foti. Människan har blivit besatt. Djurfoti kanske. Eller människor talar om elaka troll och demoner, spöken och monster eller vad som helst. Hur som helst har de blivit besatt. Vad handlar det här foti egentligen om? I qigongkretsar undersöker människor alltid det. Igår talade vi om teorin om andra rum. Och talade om andra rums existensformer. När vi talade om andra rum nämnde vi att på grund av skillnaden mellan deras och vårt tid och rum så skiljer sig objektens existensform där borta från våra. Utan en kötslig kroppsbegränsningar är alla saker intelligenta väsen. Alla kan dominera människan. Alla kan kontrollera människans hjärna. Människan är svagast. Så bland sakerna i andra rum finns det en del djur och levande varelser. Nu erkänner vetenskapskretsen också andra rums existens. Eftersom det finns andra rum så existerar det rummen oundvikligen substans, kanske levande varelser. Men sett ur vår synvinkel från qigong och övernaturliga förmågor är det i kultiveringskretsar erkänt att det existerar andra rum och att det finns levande varelser i andra rum. Så de sakerna kan kontrollera människor. Men det finns en princip i detta universum. Vem som än stör mänskliga angelägenheter kommer att dödas av himlen. Om någon kommer för att besitta människans kropp kommer det att dödas av himlen. Det betyder att det inte är tillåtet att skada människor eller störa människor. För även om människan kan göra ont, kan han också kultivera och bli en Buddha. Så människan är det mest värdefulla. Alltså det här sakerna på låg nivå tillåts inte att störa. Men varför har det uppstått ett sånt utbrett tillstånd av fot i nu för tiden? Den här människan får gång och har ingen aning var den kommer ifrån. Han tror att han är bra. Och att han har rätt så bra medfödd grund. Att han erhöll gång. Var kom den ifrån? Du ägnade aldrig en tanke. Varför ägnar människor aldrig en tanke? Det tar så många år av mödosam kultivering att forma den här högenergisubstansen. Du fick den över natten eller någon överförde några saker, några små saker till dig och du fick plötsligt gång. Och du kunde bota sjukdom och bli ganska kapabel. Var kom den här gången ifrån? Varför ägnar du inte en sund tanke? Om du kontrollerar sådana här saker är det mycket farligt. Så hur kan den här situationen uppstå nu för tiden? Varför tar du inte upplysta? Det sägs att Buddha finns närvarande överallt. Det finns så många mästare med hög gång. Varför tar de inte hand om det? Det finns inget sätt att ta hand om det, som det redan är så vitt utbrett. Dessutom kommer den till folk därför att de själva ber om den. Det finns en annan princip, att om du själv vill ha den är andra människor vanligtvis ovilliga att gå emellan. Om det är vad du vill ha, då skulle du själv inse det. Om jag tvingar dig skulle det inte vara bra. Om jag tvingar dig skulle det inte vara rätt. Om du genuint kultiverar eller om det bara är en särskild fråga, går det bra att hjälpa dig. Men om den här människan är helt enkelt upplyst, inte upplyses till det, så söker den här saken. Det finns inget man kan göra. Kanske tänker någon, vi sökte inte den saken. Den besatta personen säger också, vem sökte den? Jag sökte den inte. Nej, du sökte den inte, men tänk på det. Hela detta universum är upprätt, ortodox. Alla principerna där tillåter inte heretiska saker att visa sig. Vad var det du tänkte på i ditt sinne? Vad du tänkte på? Om jag fick övernaturliga förmågor skulle jag behandla sjukdom mot andra och tjäna pengar, bli rik. Det skulle vara underbart. Det går jättefort. Om jag blev en qigongmästare skulle jag resa runt, ha roligt, åka överallt och ge föreläsningar. Det är jättebra. Det finns så många människor som tänker på det här sättet. Så människor tänker, nu för tiden med reformen och när landet öppnar sig söker alla en andra karriär. Men jag är inte bra på någonting. Som jag lär mig att bota sjukdomar skulle vara rätt så bra. Många människor har den här sortens strävan. Så fort du utvecklar den här tanken är det redan farligt. Varför är det farligt? Eftersom ur en ortodox kultiveringsskolas synvinkel är detta precis ett passhållande. Det är bland det värsta passhållande som finns. Varför? Eftersom man vill tjäna förmögenhet genom förmågor som utgör vanliga människor, så det här fasthållandet måste elimineras helt. Om det inte elimineras kan du inte kultivera alls. Så om du har den här tanken ser du nästan ortodox skola det här när du kultiverar och tänker, hur kan det gå för sig? Det är helt enkelt, om du har övernaturliga förmågor skulle du vara tvungen att låsas för dig eftersom du inte tillåts att ha dem. Ju mer du vill ha dem, desto mindre kommer du att få dem. Ju mer du söker dem, desto mindre kommer du att ha dem. Det kommer från ett fasthållande. Du måste släppa det här fasthållandet. Om du vill använda övernaturliga förmågor bland vanliga människor, även om du inte tjänar pengar med dem, har du fasthållandet att skryta. Vad vill annars ha dem till? Vill du sätta dem där som dekoration? Eftersom du söker dem så intensivt så är det säkerligen inte så i fallet. Därför måste orsakas ett fasthållande. Så det här fasthållandet måste elimineras åt någon. Därför, om du söker de här sakerna, tänk på det. Bjuder du inte in de här dåliga sakerna att komma? Vem kan ge dem till dig? Bara heretiska saker kan ge dem till dig. Bara heretiska saker, det är de sakerna på låga nivåer och djur kan ge dem till dig. Det är det som kan ge dem till dig. Här tar du upp frågan om djur. Låt oss tala lite om djur kan kultivera. Människor kan kultivera. Hur kan djur kultivera? Är det inte vidskepelse eller idealism? Jag säger, det är inte en fråga om hur det är vidskepligt eller inte, eller idealistiskt eller inte. Alla människor kan kultivera prenatalt. Alla har den här medfödda förmågan eftersom ni kommer från... Det här mänskliga rummet existerade inte ursprungligen. Mänskligt liv alstras i universums rum och är assimilerat till universums egenskap. Men när många levande varelser alstras, när många människor alstras, har det sociala relationer och grupprelationer. En del blir själviska eller blir lite dåliga. Då kan de inte längre bli kvar på en hög nivå. Inte heller tillåts att stanna där. Och det halkar naturligt ner och faller till nästa nivå under. Sen blir de dåliga igen och faller igen. Till sist efter fallet ner och fallet ner faller det till det här stadiet där det skulle ha förintats. Men av barmhärtighet gav det upplysningen en sista chans att skapa det här rummet av illusion. Inget av de andra rummen är vilseledande. Om du hade fallit ner i andra rum skulle du ännu inte varit förlorad i illusionen. Bara det här mänskliga samhället är illusionen. Så fort som du har den här fysiska kroppen och de här två ögonen kan du inte se universums verklighet. Så du kastas in i illusionen och gavs ännu en chans att ta dig ut ur illusionen genom upplysning. Det är så här upplysningen kommer till. Västerländska religioner talar om tro. Du själv för dig till ett sådant tillstånd så du måste på egen hand ta dig tillbaka genom upplysning. Om du faller vidare ner kommer att möta förintelse. Du kommer att förstöras. Det är så här det ligger till. Som du frågar mig, det mänskliga livet inte till för att vara människa. Det är till för att återvända till ursprunget och gå tillbaka till sanningen. Så genom historien har det i varje mänsklig civilisationscykel funnits människor som räddar människor. Arbetat för räddningen av människor och så vidare. Det är så det är. Det är människan själv som inte upplyses till att ha fallit till det här stadiet. Men människor har alla den här förmågan före födelsen. Ni vet, i forna Kina måste till och med lärda sitta i meditation. Även när man gjorde något arbete måste man rikta uppmärksamhet till att reglera andningen, lugna sinnet och liknande, vilket allt är mycket nära kulturering. Så i mycket forna tider, saker skrivna i de forna kinesiska böckerna om människor som hade övernaturliga förmågor, jag säger det inte påhittade. Under en lång historieperiod hade människor övernaturliga förmågor. Men allt eftersom människor blev sämre och sämre, blev deras övernaturliga förmågor, allt eftersom människan blev mer och mer praktisk och materialistisk, förlorades hans medfödda övernaturliga förmågor mer och mer. Om det fortsätter att utvecklas på det här sättet, eftersom människan blir mer och mer praktisk, era materiella verktyg utvecklas mer och mer, kanske era fyra lemmar också kommer att förtvina i framtiden. Ni kommer bara att ha ett stort huvud kvar. Detta är utvecklingsmönstret. I själva verket, de övernaturliga förmågorna är inte alls övernaturliga. Det är bara dina egna prenatala förmågor. Du kastade bort dem själv. Nu är de utvecklade och de kallas övernaturliga förmågor. I själva verket är det bara dina medfödda förmågor. Det är på samma sätt med ett djur. Det är också en produkt av universum. Så det är också de här prenatala kvaliteterna. Det har ingen aning om kultivering och sånt, men det kan uppnå ett kultiveringstillstånd. När en orm kryper ihop med sin bakdel mot framdelen, eller när en räv kryper ihop med nosen mot svanspetsen, när dessa djur kryper ihop till en cirkel och de två ändarna möts, formar det en cirkulation av det himmelska kretsloppet. När du uppnår det här lugna tillståndet kan du kultivera det himmelska kretsloppets cirkulation. Och det kan utveckla sin visdom. Så fort dess visdom uppstår kommer det att förstå. Ett djur är inte nödvändigtvis ett djur i varje livstid. Det är naturligtvis enligt buddhismen. De tror på samsara. Så kanske det var en människa innan. Kanske kom det från en hög nivå innan. Det kan förstå de här sakerna. Så nu kan det kultivera. Nu vet du hur. Detta är bara för att förklara vad det betyder. Det är inte så att ett djur medfört vet hur det kan kultivera eller göra allt möjligt. Det är bara det att det kan uppnå det här tillståndet, vilket gör dem assimilerade till universums lagbundenhet. Så fort det har kommit att förstå, så fort det har uppnått förmågorna är det på en mycket låg nivå och så det känner inte till principerna på höga nivåer. Så det vågar begå alla sorts förskräckliga handlingar. Men när det begår alla sorts förskräckliga handlingar kommer det att möta förintelse. Som vanligtvis tillåts inte djuret att lyckas i kultivering. Varför? Eftersom att det inte har den mänskliga naturen, det har inte människans egenskaper. Så det som kommer fram av kultivering är säkerligen ont. I det förgångna i historien har det naturligtvis funnits några som har lyckats i kultivering, men oftast inte. Det vill säga att det var mycket speciella. Så djur kan inte erhålla fa och tillåts inte att lyssna till fa. Bara människor kan lyssna till den ortodoxa fa och kultivera. Så människor är ytterst värdefulla. Djuren kan se det också. Han tänker, han vet att det inte kan lyckas i kultivering. Kanske har alla sett det dokumenterat att forna texterna var ungefär var 300 år är en liten katastrof eller vart 500 år är det en stor katastrof för att döda dem. Så fort deras gång växer lite högt kommer de att dödas. Det kan självklart inte kultivera för högt heller, då de inte fullständigt assimileras till universums egenskap. Så det kommer att dödas. Jag har också sett den här principen, så vad finns för dem att göra? Det kom fram till ett sätt. De vet om de lånar en kropp, då kan de kultivera. Så fort du har en mänsklig kropp har du rätt att gå och lyssna till fa och kultivering. Och ingen kan göra någonting åt det, eftersom de har fått en mänsklig kropp. Därför använder de detta kryphål universum. I det förgångna var det inte tillåtet att låna en kropp så här. Men eftersom människan nu söker, i det förgångna om detta så skulle det inte vara tillåtet. Skulle det inte vara tillåtet för att komma på hans kropp bara så där. Men om människan söker då han tänker, jag vill tjäna pengar. Du ser honom träna där, han står i en ställning och han är helt utmattad. Hans ben skakar, han kan inte hålla upp sina händer längre. Men hans sinne är inte stilla. Hans sinne tänker, hur kommer det sig att jag kan förädla gång från min träning? Om jag får gång kommer jag att bota sjukdomar. Hur kommer det sig att mitt himmelska öga inte öppnas? Om mitt himmelska öga öppnas kommer jag att diagnostisera människans sjukdomar och tjäna pengar. Det är vad han tänker på. En mästare ortodox fär kommer se detta och tänka, vad är detta? Det är hemskt. Oavsett om du har en mästare eller inte, även om du inte har en mästare så finns det en förbipasserare som ser dig. Men de ser att den här människan inte är bra. Jag kommer inte att ta hand om honom. Djurfot har sett detta och tänker, om du inte tar hand om honom Vi kan inte se under rummen som det upplysta ortodox fa finns i, och du tillåts inte se den. Så ni kan inte se att du har det mest eller inte. Men ni känner till principen. Om jag ger honom vad han vill ha är det inte fel. Så det använder det här kryphålet. Han vill ha det. Han söker övernaturliga förmågor. Han vill frigöra gång. Han vill få gång. Han söker gång. Det vet att det mest ortodox fa definitivt inte kan ge det dig. Det säger, om han inte ger det kommer jag. Men det ger det inte dig för ingenting. Det har ett syfte. I början vågar du inte komma på människans kropp. Du måste börja genom att ge på försök. Du tänker, du vill ha gång. Jag kommer att ge dig gång. Och det sänder dig lite gång. Allt som du tränar blir dina händer stumma eller din kropp blir het. Och sen kan du frigöra energi. Personen är förtjust. Han börjar behandla sjukdom och börjar använda det. Så fort du är förtjust blir det glatt och tänker, se det är rätt bra, du vill jag ta det. Du vill jag ta det, men det är svårt att ge det så här, det är mycket ansträngande. Du vill också andra saker, jag kan inte ge den till dig. Jag måste komma på din kropp för att kunna ge den till dig. Du kommer över till människans kropp. Så fort du kommer på människans kropp, medan han tränar där, kan han plötsligt erhålla övernaturliga förmågor och kunna se saker med sitt himmelska öga. Han tränar där och plötsligt, wow, mitt himmelska öga har öppnats. Eller han har till och med utvecklat några övernaturliga förmågor. Han är överlycklig. Från och med den dagen skulle han hänga upp en skylt och bli en qigongmästare. Jag säger till alla, han har inte alls öppnat himmelska ögat. De har inte förmågan att öppna det himmelska ögat. Hur ser han då? Så fort det kommer på hans kropp dominerar det hans hjärna. Häromdagen nämnde jag, men jag talade om frågan om himmelska ögat, att det inte är ögonen som direkt skapar en bild, det är hjärnan som reflekterar bilder. Så fort det här kom på hans kropp dominerade hans hjärna och använde sina djurögon för att se saker och sen reflekterade det till hans hjärna. Så han tror att han ser det själv. När han frigör gång kommer en liten tass bakifrån. Han kan inte se den och han tror att han kan frigöra gång. Ett sånt problem har uppstått. Om jag säger hur många människor i dagens samhälle som har saker av den här sorten, kan du bli så rädd att du inte vågar träna sig igång. Det har redan nått en ganska allvarlig utsträckning. Det har redan gjort det mänskliga samhället ganska rörigt. Varför säger jag att det finns så många? Tidigare sa jag att antalet är ganska skrämmande. Jag kommer inte säga hur många det är. Hur kan det vara så många? Tänk på det. Av människorna som vi har som tränar sig igång, hur många har upprättat tankar när de tränar? Med hela mitt hjärta vill jag lyckas i kultivering. Jag vill utstå svårigheter. Svårigheter är inget problem. Jag vill höja mig kinsing och kultivera uppåt. Hur många av människor som tränar i parkerna tänker på det här sättet? Förutom att söka övernaturliga förmågor tänker ni människor till och med, hur kommer det sig att inte jag förädlar gång? Min chef på arbetet är så elak mot mig. Jag har förädlat gång. Jag kommer att fixa honom. Och sen, det finns så mycket pengar på banken. Om jag utvecklar övernaturliga förmågor kommer jag att ta en del. Det finns alla sorters mentaliteter. Precis som jag sa häromdagen, det finns det som pladdrar om vad som helst, från familjeanlägenheter till nationella affärer. Syftet är igen att kultivera det. Det vill inte att du kultiverar dig själv. Dessa är de två ytterligheterna. Det vill att du ska tala så att du inte kan kultivera dig själv. Vem tränar då? Det tränar. Det lånar din kropp för att utföra rörelserna. Och det får gång. Så i samhället är det här sakerna redan mycket komplicerade och mycket tilltrasslade. En del människor behandlar sjukdomar, men de vet inte hur de behandlar sjukdomar. De vet inte var deras gång kommer ifrån. För några år sedan, under höjdpunkten av qigongs popularitet, fanns det många upplysta som hjälpte till för att samverka med de himmelska förhållandena. Det hjälpte några bra människor. Men nu har de alla gått tillbaka. Det finns inga kvar. Arbetet är redan gjort. Så varför skulle det visa sig igen i en sån här stor skala? Vissa av dessa, några människor poppar upp idag, några till poppar upp imorgon och ger sig själv namn och titlar. De vet inte själva som väntar dem. Det skadar sig själva och andra också. En del människor kanske tänker, någon varför fel med det? Man kan tjäna pengar så vem bryr sig? Faktiskt, jag säger till alla att det inte besatta dig för ingenting. Varför gör det för? Det ger dig saker för att du vill samla saker från din kropp, den mänskliga kroppens essens. Den saken som gör det möjligt för den att kultivera och erhålla Dao. Det finns bara en portion av den och du vill ta denna enda portion ifrån dig. Eller direkt kultivera en mänsklig form i din kropp för att ta med sig. Om du tar bort dina saker kommer du inte ha någonting kvar. Du kommer att vara precis som ett tomt skal. Du kan glömma att kultivera den här livstiden. Du ska inte ha någonting kvar. Även om du ville kultivera skulle inte fungera. Du skulle inte ha någonting kvar. Du skulle inte kunna längre lyckas i kultivering. Som jag nyss sa en del människor, vem bryr sig? Vem bryr sig i den här livstiden om vad som händer i nästa? Om jag kan få pengar, om jag kan bli berömd, är det bra nog? Jag säger, så fort jag säger kan du bli rädd. Även om du blir berömd kommer du inte kunna njuta av det. Även om du får pengar kommer du inte kunna spendera dem. Varför? Tänk på det allihop. Om du lämnar din kropp tidigt, vanligtvis kultiverar det inuti kroppen, relativt få tar med sig det direkt, då du inte riktigt vågar. Så om du lämnar din kropp tidigt, kommer du att känna dig svag i lemmarna under resten av ditt liv. För många av dina saker togs bort. Du kommer att bli sjuk vid minsta brist, du kommer att få huvudvärk, förkylningar, allt kan påverka dig, influensaepidemier. Du kommer att bli sjuk mycket lätt, då din kropp redan fullständigt försvagats. Om du lämnar din kropp sent kommer det att vara ett vegetativt tillstånd. Du kommer att lägga i sängen med bara ett andetag kvar. Du har anseende, men kan du njuta av det? Du har pengar, men kan du spendera dem? Är det inte farligt? Vi ser att det nu finns många människor som har blivit tomma skal. Ännu tror de fortfarande att de är rätt så bra. De fortsätter att säga... De till och med bråkar med andra. Det riktar ingen uppmärksamhet i dygd. Jag förklarar bara vad jag menar. En del qigongmästare går överallt och lurar människor. De respekterar inte någon. De förtalar människor. De tycker att de är ganska bra, men i själva verket har redan förvandlats till tomma skal. De är ingenting nu. De är alla så där. De vet inte ens själva var deras gång kommer ifrån. De fick den bara över natten. Situationen som jag nyss talade om kunde inte lämnas osagd. När det en gång är nämnd verkar som att det involverar en del saker som är svåra att förstå. Men vi måste tala om det. För att genuin kultivering mot hög nivå måste det förklaras för er, då det är ett mycket stort hinder. Också ett mycket allvarligt problem. Om Fa inte lär sig ytterligare ingående kommer det inte finnas något sätt för er att kultivera. Så vad jag nyss nämnde är alla de situationer som involverar dem som plötsligt erhöll gång. I qigongkretsar finns det en term som kallas dela ut gång och sånt. Forma ett fält, dela ut gång. Allt detta är termer som myntades av sådana människor. Dessa termer existerade inte förr. Allt brukade vara termer som lära ut fa, lära ut gång, undervisa lärjungar, acceptera lärjungenskap. Det var alla sådär, det fanns inget som skapat fält och andra sådana termer. Nu har det blivit en fras bland den där gruppen av qigongmästare. Härnäst ska vi tala om en annan situation. I qigongkretsar finns det också ett annat tillstånd när människor plötsligt kan tala något konstigt språk som låter som pladder. Eller kan tala flera konstiga språk. Det är verkligen inte någonting som man har själv hittat på. En del människor kan tala det språket ganska flytande. En del människor kallar det kosmiskt språk. En del människor kallar det för himmels tal. En del människor säger till och med att det är Buddhas språk. Så låt oss tala om vad det handlar om. Jag säger alla först. Säger jag till alla att det inte är ett språk bland det upplysta. Det är inte alls en upplyst språk. Det är inte en manifestation av övernaturliga förmågor heller. Det är inte det att du har fått den här övernaturliga förmågan. Och det är inte en manifestation av din nivå. Det är inte att din nivå är hög. Så vad handlar det då om? Det är ett språkbehandlingscentret i människans hjärna kontrolleras av någon annan. De här människorna drog på sig det själva på grund av sina fasthållanden. De är till och med mycket glada, de skryter och fladdrar på. Ju mer du säger, desto gladare blir den andra och ju mer fast kontrollerar honom. Så det är inte någon övernaturlig förmåga och det kommer inte från att träna bra. Det är bara att det kontrolleras av någon annan. Ofta runt människor som talar kosmiska språk finns det ett intelligent väsen som sitter på deras axel, deras huvud eller ett kort avstånd bakom dem. Varför uppkommer en sån situation? Det syftet är inte att låna en kropp för kultivering. Det har ett annat syfte, vilket är när det mänskliga samhället är utvecklats i dagens tillstånd är det verkligen en stor fara. Tänk alla. Hela den moraliska standarden är som ett jättejordskred. Människor strider med varandra och bryr sig bara om egen vinning. För att kunna uppnå sin egen vinning och nå sina personliga mål skadar de andra, oavsett kostnader och medel. Deras utsända tankar när de strider med varandra är mycket dåliga. När människor redan har nått det här stadiet, tänk på det allihop, är det inte farligt? När saken har en ytterligare att vända dem, kan det mänskliga samhället tillåtas fortsätta kollapsa till det här stadiet? Om det fortsätter utvecklas så där, hur kommer det att vara i framtiden? Om det utvecklas vidare så här, Hur kommer det då att vara? Säger du att det inte är farligt? Beträffande att det finns den ena eller andra katastrofen har vi inte sagt någonting. Vi har aldrig talat om dessa saker. I själva verket, om det verkligen finns en katastrof, har det inget att göra med en kulturell ortodox eller med goda människor. Det är de dåliga människorna. Det är det som rensas ut. Det är de dåliga människorna, det som skadar andra, det som skadar ett universums ordning. Det är de. Så den saken vet också att med mänskligheten på det här viset är det så farligt, så du vill fly. Varför vill du fly? Därför att även om det är en annat rum, är det på samma nivå som människor, så du vill komma undan. Du vet att om det skulle bli en katastrof, skulle du inte kunna komma undan, så du vill fly. Men även om en människa kan studera en metod idag och en annan imorgon, och kan studera den ganska lätt, om det vill studera kommer det att bli mycket svårt. Det tillåts inte att erhålla fa på den andra sidan. Det tillåts inte att erhålla fa vetande som medvetet. Alla måste gå och erhålla det medan de är borttappade i illusionen. De vågar inte komma till den här sidan. Så fort dess hjärna blir tvättad kommer inte att veta någonting. Kanske kan det till och med bli ännu värre än människor till slut. I framtiden kan det bli till och med ännu värre än dagens människor, så du vågar absolut inte komma. Så vad finns det för det att göra? Det kom fram till ett sätt. Jag hjälper människor att göra goda saker och sen kan jag höjas. Så det tänkte och tänkte. Det vet inte hur man behandlar människors sjukdomar, men det vet att en energi det frigör kan ha en viss effekt. Kan ha en viss hämmande effekt på en sjuk människa och tillfälligt hämma smärtan. Vad den gör ont kommer den inte att ha ont längre. Även om det egentligen inte kan bota, kan det tillfälligt hämma, det kan temporärt hämma det ett tag och få en smärta att sluta. Som vanligtvis när en människa talar om ett kosmiskt språk, om det finns en sjuk människa framför dem, känner sig den här sjuka människan ganska bra. Det känner en viss lindring. Dess syfte är själva verket just det. Vanliga människor bryr sig inte om, det är bara vanliga människors angelägenheter. Men jag säger alla, låt oss tänka på det, människan är den högsta intelligensen av alla skapelser. Människan är det mest värdefulla, om du vill kultivera kan inte vara under dess kontroll. Till och med nu är det ganska, kanske lägre än du. Du ser att du kontrolleras av det, på grund av ditt eget fastrum att visa upp dig. Är du glad för det? Tänk bara, så förvirra människan där. Så kultivera ortodoxa fa. Vi talar om kultivera ortodoxa fa. Och självklart är det i vår fall en gång helt förbjudet att ha det här fasthållandet. Du kan absolut inte säga de sakerna. En del anser det vara en övertygande förmåga som det kan föras vidare. Jag sitter med människan. Försök att tala, tala, tala. Öppna din mun, du kan göra det. Och sen så fort han får modet att öppna sin mun så talar han verkligen. Eftersom dessa saker kommer i flock. När du talar kommer en till av dem att komma över. Kom igen, tala. En del människor säger att det är en buddhas språk. Jag säger att förtala buddha. Hur kan det vara en buddhas språk? Alla vet att många människor vars himmelska öga har öppnats kan se. Människor med bra medförgrund kan se det upplysta. Efter att ha sett dem känner de människor att det upplysta har talat till dem. I själva verket har deras läppar inte rört sig. Det har en gudomlig förmåga av buddhafa som är sådana tankesignaler som sänder ut är stereoröster. Den personens röst, den når din hjärna och får du tro att det har talat. I själva verket talar inte alls. Om vi skulle ta det här rummet skulle det orsaka en jordbävning. Det skulle vara dånande. Så vanligtvis talar de inte. Men vi har en del människor vars himmelska öra har öppnats. Eftersom himmelska öron är samma princip som himmelska ögon. Så fort det himmelska ögat öppnas kan du också höra saker. Så fort örat är öppet kan du också höra saker. Så de kan höra vacker musik. Och människor som talar. Vad är det då som har skett? Orsaken till att du kan höra pratet i andra rum eller ljudet av vacker musik. Du kan höra det. Det är att de lade till en särskild sak till sina övernaturliga förmågor för att överbrygga skillnaden mellan rummen. Och den verkar som en bärare för att sända det till dina öron. När en människa kan höra människor tala i andra rum kan du oftast inte höra tydligt vad som sägs. Mellan de rummen, de stora rummen och vårt rum finns det en stor skillnad. Det är olika tid och rum, så deras begrepp är också annorlunda. Eftersom rummet är annorlunda är tiden också olika. Så inom det mycket stora rummet är ofta tiden snabbare än vårt rum. Det finns inget tidsbegrepp, det har ingen tid. Så två människor pratar där borta, så vänder de sig om och tittar bort och ser att en människa föds. De pratar lite till, sen tittar de bort en gång till och ser att den här människan redan är i sin grav. Det är så snabbt. Detta är tidsskillnaden. Så du ser att människan ska ta vara på tiden för kultiveringen så den är borta på ett ögonblick. Inom buddhismen sägs det att det tar många hundratals år att få mänsklig kropp. Eller till och med flera tusen år att få mänsklig kropp. Att få mänsklig kropp i samsara är inte lätt. Om du föddes som en sten skulle du inte komma ut över den på över 10 000 år. Om inte stenen vittrades bort skulle du inte kunna komma ut. Borde du inte ta chansen att använda tiden för kultivering? Det är vad de säger inom religionen, vilket betyder att Buddha är svår att erhålla. Så skillnaden mellan de två rummen utgör en mycket stor skillnad jämfört med deras tid och rum. I individuella världen finns det inget tidsbegrepp, men i det stora rummet finns det. Den vanliga tidsskillnaden inom det stora rummet är uppdelat som följer. Vad som är i vårt rum är en qichen. Vad de kallade en qichen är förflutna är likvärdigt med vad som nu är 2 timmar. En qichen är likvärdigt 1 år där borta. När en qichen har passerat här, har 1 år passerat där borta. Så det stora rummets tid är snabbare än vår. Så det sägs att människan har de bästa villkoren för att kultivera. Säg att du satt i meditation i lotusställning under en natt. Där borta skulle du då tänka, den här personen är verkligen häpnadsväckande. Han har redan kultiverat där under 1 år. Så mycket lidande. Det är så de ser på det. Så människan har goda villkor för att kultivera då han är mitt i lidande till att börja med. Senare kan man tala om hur du lider. Eftersom alla har det så, tycker du inte att du lider. Men i själva verket, som de andra ser det, lider du en hel del. Så på grund av skillnaden som beror på tiden, hur skulle det låta om du kunde höra dem tala där borta? Det skulle vara som en fågelsång, liksom en skivspelare som spelar för fort. Den sortens ljud. De talar mycket långsamt, men låter mycket snabbt för dig. Så du kan inte höra det tydligt. Bara om de använder sina övernaturliga förmågor som en bärare för musikljudet eller rösten för att överkomma den här tidsskillnaden, kommer du kunna höra det tydligt. De har stora förmågor, så de kan göra dessa saker. Så vanligtvis talar de inte särskilt mycket. Särskilt nära på en hög nivå. Sinsemellan, när två människor möts, förstår de allting med ett leende. De litar till telepatiförmågan för att överföra sina röster. Så ofta talar de inte. När den förtjusta talar det, och det är ganska livligt. Ibland gör det inte. Men det är också ett annat sätt att ersätta tal. Det vill säga stora gudomliga handrörelser. Inom buddhaläran finns det stora handrörelser. De stora handrörelserna ser mycket vackra ut än buddhas rörelser. Det finns också små handgester, alla sorters små handgester. När det är ett litet antal människor gör det små handrörelser, när det är många människor gör det stora handrörelser. När en bodhisattva talar om fa, undervisar hon ibland med rösten och gör samtidigt stora handrörelser. Ibland när det är få människor gör hon små handrörelser. I själva verket, om du går till tantrismen och frågar dem om de stora handrörelserna, kommer inte nödvändigtvis veta vad det betyder. Det kan bara säga dig att det är den högsta yogan. Det används som en kultiveringsmetod. I själva verket är det Buddhas språk. Det är Buddhas språk, och Buddhas språk är fa. Handrörelserna det gör bär stor kraft, och det är också fa. Men de stora handrörelserna som används i Tibet är bara ett fåtal saker använda för övning. De är bestämda och det är bara några saker för träning. Men egentligen är de inte bestämda. Det är precis som ordning i ett språk. Man kan kombinera dem efter godtycke. Använda dem efter eget godtycke för att säga vad som helst. Så de är ganska rika och komplexa. Och följer inget mönster. Nyss talade vi om kosmiskt språk. Språkinformation och sånt. Avveckla dessa frågor. Det är allt vi kommer att säga om det. Låt oss härnäst, vi har använt mycket tid. Låt oss härnäst tala om vad jag har gett till er alla. Ni vet, qigong betonar att ge budskap. En del människor har också frågat mig, lärare, allt du gör är att föreläsa, vilken sorts budskap har du gett oss? När en del människor tar min autograf och fattar det, tar i min hand och vi släpper inte, det är väl våra budskap, jag vet. Men kultivering, säger jag, det är sakerna att duger inte någonting mer än att bota sjukdomar och stärka hälsan. Tala om det på den nivån, på nivån av kultivering. Hur mycket energi jag än ger dig, kommer allt att ramla av. Det är oanvändbart, det är inte ditt. Precis varenda del av din gångs höjning beror på hur ditt hjärta kultiveras. Det finns en måttstock och en standard för ditt xinxing. Oavsett vem som ger dig kan den inte läggas till din. Även om din egen bror kultiverar och ger dig kan den inte läggas till. Även om dina föräldrar ger den till dig kan den inte läggas till. Bortsett från det faktum att det är dina föräldrar i den här livstiden, låt oss berätta ett skämt. Enligt den buddhistiska läraren om samsara har det gått så lång tid sedan ditt liv skapades. Du vet inte hur många föräldrar och barn du har i världen. Vilka är dina äkta? Endast de föräldrar som ursprungligen födde dig är de äkta. Betydelsen av den här buddhistiska läran är, bli inte för fäst till dessa vanliga människors saker. Var inte fäst vid emotionella känslor. En del människor kan inte släppa någonting, kan inte släppa det här, kan inte släppa det där. En del människor säger, så fort min mamma blev frisk kommer jag att kultivera. Det är som om hans mammas tillfrisknande var ett villkor för att kultivera. Tänk bara allihop. Kan en människa, en vanlig människa, ändra sig själv? Om du vill rädda människor, rädda din anhöriga och goda vänner, måste du själv kultivera, verkligen nå fullbordan och erhålla Dao. Bara då kan du göra det. Som en människa i kultiveringsprocessen kan du inte göra någonting. Din omtanke är förgäves. Det där fastnaden styr dig och tillåter inte att kultivera. Gör det till en demonisk kraft istället. Vilka känslor som helst är en demon. Självklart säger vi inte här att inte ska respektera dina föräldrar. Det skulle inte duga. Det är himlens och jordens lag att en människa ska respektera sina föräldrar och älska och skydda sina barn. Mellan människor, vad vi förespråkar inte dessa begränsade känslor. Vi talar om barmhärtighet, att ha ett hjärta av barmhärtighet för alla varelser. Vi talar om någonting väldigt och vidsträckt. Ett oändligt hjärta, inte det lilla som du har. Så här talar vi inte om några budskap. En del kyrkomästare säger, stå emot en viss riktning för att frigöra gång och du kommer att ta emot budskapen. Eller, jag ger dig lite te, rör i det och ta hem det och drick det. Vi gör inte detta. Vad talar vi om? Vad vi talar om är metoderna som nyttjas för att vara ansvarig för dig i genuin kultivering. Vilka metoder nyttjar vi? Ni vet, från allra första början, fram tills idag, inklusive idag, har vi kraftfullt renat era kroppar, rensat bort alla de dåliga sakerna. Efter att dessa saker rensats ut kommer vi att få den absoluta majoriteten av människorna i det här seminarium att träda in i tillståndet av den mjölkvita kroppen. Efter det, medan seminariet håller på, kommer vi få det att förälla gång. Varför får vi det att förälla gång? Ni själva kommer att upptäcka efter att lämna det här seminariet kommer ditt kinsing att höjts en hel del. Du kommer upptäcka att till och med din syn på världen har genomgått en stor förändring. Betyder inte det att du har höjts upp? Eftersom du har förbättrats, att du har höjts, så kommer din gång också att växa. Så på det här seminariet kommer att uppnå det. Så det här är metoden vi använder. Det är vad jag har gett till er alla. På samma gång finns det en del människor som har styrkat till sina kroppar genom att studera alla sorters qigong-metoder. Du måste reda ut allt för dig, men rör inte till det igen i framtiden. Du ska inte ens ha en tanke på den tankeverksamhet. Eftersom utövande kultiveringsmetoden är verkligen okomplicerad, kommer en enda tanke att ha effekt. Eftersom du vill ha det din tanke kommer att komma. Så när en del människor överfaller en gång tänker de, förut när jag gör den här saken kändes det så bra, jag vill fortfarande använda den här ställningen. För att samma händerna så här, för att samma händerna så där. Jag säger, varsågod, utöva den. Så den saken kommer att komma tillbaka och du kommer att röra dig till igen. Fallen kommer att bli oren. Så fort vi ser att jag gör så här, ställer dina fötter i två båtar, kommer att ta tillbaka allt. Vi kan inte låta dig förvränga dessa saker bara så där. Det är mycket värdefullare. Vi har utformat dessa saker under väldigt lång tid. Väldigt lång historieperiod genom ansträngning av så många människor. Det har utformats under väldigt enorm astronomisk tidsmängd. Vi skulle inte kunna låta dig förstöra den på ett ögonblick. Det är absolut inte tillåtet. Så vi måste, jag säger alla, hängivenhet till en enda kultiveringsmöte är en mycket avgörande fråga. Efter att din kropp har ställts i ordning och de bra sakerna bevaras och dåliga sakerna är elmest åt dig, kommer du garanterat att kunna kultivera mot höga nivåer. För väl människor kommer detta att göras. Och det finns mer. Även om detta görs kan ännu inte kultivera. Vad ska göras? Varför kan du inte? På grund av att de inte känner till far kan du inte kultivera en enda dag. Ni vet, livstid efter livstid är människan blockerad av sin karma. Vem vet vem som har dödat någon, skadat någon, tagit någons liv, behandlat någon illa eller dragit fördel av någon? När du är här kan fordringsägaren se dig mycket tydligt från där borta. Om du lever så här, som en vanlig människa, bryr han sig inte. Han vet att när tiden kommer, kommer jag att betala mig tillbaka. När tiden kommer, kommer jag att komma och be om återbetalning. Men om du börjar kultivera kommer du inte acceptera det. Kommer du inte vara ur mitt räckhåll, jag kommer inte ens att kunna röra dig. Du kommer att ha stigit upp så det går inte. Alltså kommer man att kräva att du betalar tillbaka skulden. För att få återbetalning kommer han att störa dig. När han ser att han inte kan störa dig kommer han verkligen att försöka ta ditt liv. Han vet att om han dödar dig måste han också dö, men han måste ändå döda dig. Självklart. Jag har sagt att om människa vill kultivera så lätt är att säga det. Om du inte kan erhålla en ortodox fa, om du vill kultivera på egen hand. Om du inte kultiverar dig själv, då är du inte den som kultiverar. Om du verkligen kan kultivera dig själv när du vill kultivera kommer du inte att klara dig i kultivering utan någon som skyddar dig. Så fort du kliver ut ur huset kommer du att möta dödlig fara. Dessa fordringsägare kommer att vara ute efter liv. Självklart kan det hända att ditt huvud huggs av när du sitter i meditation. Det skulle inte hända. Det måste överensstämma med vanliga människors förhållanden. Kanske blir du, så fort du kliver ut ur huset, påkörd av en bil eller faller ut från ett höghus. Eller springer på andra naturliga av människans skapade katastrofer och mister ditt liv. Den här situationen kommer garanterat uppstå. Dagens människor har karma rullandes på karma. Det har väldigt mycket karma. Så alla kommer att möta dessa problem. Så vad kan göras? Ni vet, en del karma kan vi renera åt dig. Det beror på höjden av mästarens gångstyrka. Om mästarens gångstyrka är hög kan han upplösa massor och gå till massor åt dig. Och vad som är kvar kommer att delas i oräkna portioner så att det blir mycket små. Sen placeras det på olika nivåer för att kännas som mindre prövning och på samma gång till att höja ditt qingqing omvandlande karma till dygd. Samtidigt växer din gång och du höjer ditt qingqing. Det är vad det kommer att användas till. Kultivering är svårigheter. Vi använder med medvetet den lilla delen av dina saker. Om du skulle gå igenom allt på en gång skulle vara slutet. Du vet aldrig någon som missar ditt liv eller får en allvarlig sjukdom så att du kan stå upp och sen lida av det under 20 år. Vad som helst kunde hända. Vanliga människor är så här. Så alla saker måste redas ut för dig för att kunna garantera ditt livs säkerhet. Det är väldigt svårt för människor att kultivera sig av oräkneliga farsen som kan skydda dig. Som kan skydda dig. Så länge som ni är in kulturella fall en gång, fyra fall under affa, kommer min farsen att skydda dig. Mina farsen är så otaliga vid det här laget att ni kan räknas med siffror. Extremt otaliga. Oavsett hur många människor det finns så kan jag fortfarande ta hand om dem. Eftersom de är kultiverade från min gång och min fa och från alla mina egna levande varelser, deras utseende är som mitt. Förutom att kläderna de bär är precis som munkarnas kläder, gula, draperade tygstycke och deras hår är lockigt. Självklart. När en del av mina elever har sett min avbild har den ibland hår som jag har det nu eller den bär någon sorts kläder. Rikta uppmärksamhet till den här frågan alla. En del av den är frammanad av en demon. Den bedrar dig. En del av dessa kom också från ditt eget tänkande. Den såg den verkligen, men så fort du tänker lärarens bild är så här kommer den på ett ögonblick att ändra till den sortens kläder eftersom du har omvandlat den från ditt sinne. Detta problem kan uppstå. Så jag kan skydda eleverna så att inget händer dem. Många qigongmästare vågar inte undervisa på höga nivåer. De kan inte göra dessa saker som de inte har farsen. Ni vet hur utseendet av en farsen är. Men hur som helst, innan du har nått den nivån är det inte tillåtet för den att komma ut. Det är inte tillåtet dig att rädda människor och farsen tillåts inte att komma ut. Så jag kan skydda er alla så ni kommer inte att ha problem. Alltså, av sakerna som jag gett alla kommer också att ge en falun som sätts in i dig. Och sen måste vi också ge er mer än 1000. Mer än 10 000 saker från den här skolan. Det sätts in i din kropp som frö. Annars, sakerna som alstras genom kultivering i den här skolan är ytterst talrika. Mer än 10 miljoner saker alstras genom kultivering. Saker i olika tillstånd och form. Olika former av gång. Om dessa frön inte sattes in i dig skulle din kultivering inte kunna alstra någonting. Det skulle vara så gott som tomt prat. Allt sätts in i dig, så dessa saker kan garanterat alstras i den här skolan. På samma gång, eftersom vår gång är automatisk, kommer inte bara fallen utan många mekanismer. Alla roterar automatiskt, drivna av fallen. Olikt andra metoder är det tränad tankestyrning för att öppna det himmelska kretsloppet och framkalla cirkulation i de stora kanalerna, de stora och små himmelska kretsloppen. Alla dessa behöver du inte ens tänka på. Vi har satt in roterande mekanismer på dig och yttre roterande mekanismer. Det roterar snabbt utanför din kropp. Syftet är att driva kanalerna in till din kropp. Så även om det inte roterar kan man få det att rotera. Det roterar alltid, det slutar aldrig. När du sover roterar det också, varenda stund roterar det, precis som falun. Det vill säga, den här gången kommer naturligt, allting kommer vara automatiskt. Varför arbete du än gör kommer inte att störa dig, sätt bara igång och gör det. Men det finns en sak, du måste betrakta dig själv som utövare av höjdens kinsing. Bara då kan alla dessa saker ha verkan, annars kommer det inte att rotera. Rotera förgäves bara, det kommer inte att växa och det kommer inte att bli någon förändring. Det skulle inte fungera. Endast när Qingqing höjs kan det genomgå en förändring. Så nyss talar om vad lärarna gett till dig. Jag har gett dig så många saker. Så hur länge ger läraren dig dessa saker? En del människor har frågat, hur länge ger de till mig? Om du slutar kultivera måste allt tas tillbaka. Vanliga människor tillåts inte att ha dessa extraordinära saker. Annars kan det vara en fara för ditt liv. Hur är det då om du kultiverar? Om du kultiverar kommer du garanterat ha det hela vägen tills du når fullbordan. Självklart måste jag berätta för dig allt om någonting. Var inte pessimistisk. En del människor har inte särskilt lite kultivering. De lägger inte riktigt sitt hjärta i det. Så deras liv kan inte nå deras kultiveringsstadie av både kropp och själ. Och det går bort. En del människor går bort så. Men många människor går bort och tar fallen med sig. Eftersom de har erhållit fa, är det förutbestämt att det i framtiden kommer tillbaka för att kultivera. Det gick inte bort förgäves. Men ändå väldigt pessimistiskt. Trots allt är det för att de inte lade ner ansträngningen. Är det tiden tog slut? För en del människor är det så. Härnäst, låt mig tala om en annan fråga. I vår kultiveringskrets och qigong-världen finns det ett uttryck som kallas ett fält. Särskilt i qigong-kretsen talar om qi-fältet eller energifältet. Talar om qi-fältet, det magnetiska fältet. Dessa uttryck är verkligen felaktiga. Varför är de felaktiga? För att det inte är ett magnetiskt fält. Den kraftfulla substansen som sänds ut från en qigong-mästare är ytterst riklig. Det är inte bara magnetism och elektricitet. Och det är inte qi eller något sånt. Qi är ännu mindre betydelsefull. Så vad för fält du än kallar det är det inkorrekt. Eftersom det är en sorts förbrukning och kompensation av energi. Vanligtvis kallar vi det för ett energifält, vilket jag tror är mer passande. Energifält. Så vad har det här energifältet för verkan? Inom det här energifältets täckning, som ni vet, om det är från en kultiverad ortodox fa, känner sig alla mycket bekväma. Till exempel, alla människor här som sitter här mår mycket bra. Som lyssnar till den här föreläsningen i det här fältet. Deras mentala tillstånd är mycket harmoniskt och det finns en barmhärtig känsla. För vissa kommer inga dåliga saker ens till sinnet. Varför är det så? För att fältet som jag sänder ut, fältet som jag bär med mig, är just så. Det är så jag har kultiverat. Så kultiverar de också fa har detta rena fält. I framtiden kommer du också att ha det här fältet allt eftersom din gångstyrka fortsätter att höjas. Så vilken verkan har det här fältet? Nu sa jag, varför är det så att alla som sitter här kan nå det tillståndet? Det ser så fridfullt, så behagligt och harmoniskt. Det är för att detta fält kan rätta till onormala tillstånd. Eftersom människan är medfödd god och borde ha egenskaperna jian, shan, ren. Det är bara för att människan är borttappad bland vanliga människor och fäst vid vanliga människors känslor som man utvecklar alla sorts fasthållanden. Och alltså förlorades din ursprungliga natur. Så i den här miljön kan det rättas till temporärt inom det här fältets täckning. Det kan tillrättas till ditt tänkande. Det kan alltså rätta till alla onormala tillstånd. Dessa onormala tillstånd kan också förstås enligt följande. Den mänskliga kroppen borde inte ha sjukdom eller karma. Så inom det här fältets täckning finns det många människor som hade stora smärtor innan de kom in. Men så fort du kom in här kände du lindring. En del människor kanske inte ens känner smärtan. Men så fort du lämnar den här föreläsningssalen kan du fortfarande ha smärta likväl. Eftersom din sjukdom håller på att elimineras löses upp. Du ser detta fält kan ha effekten att korrigera alla normala tillstånd. En del människor har utövat mycket bra. När det går på gatan kan det ändra människans tänkande till och med när det bara går förbi någon. Den här människan ville göra någonting dåligt eller tänker på någonting dåligt. Anta att han vill svära åt någon. Han hade redan öppnat sin mun efter att ha passerat honom. Men han kanske inte ens kan svära mer. Någon har smärta. Så fort du passerat honom har inte längre någon smärta. Han känner sig bra. Det kan ha sån verkan. Om det här fältet är mycket stort kan det ha ännu större hämmande effekt. Detta var de menade för inom buddhismen när de sa Buddhas ljus strålar överallt och allt blir ljust och harmoniskt. Härnäst, låt mig tala om en annan fråga. Hur vi Falun Gong-lärjungarna ska sprida kultiveringsmetoden. Som Falun Gong-lärjungar kan vi i framtiden tycka att den här kultiveringsmetoden är väldigt bra och vill sprida den. Göra några goda gärningar, ackumulera en del dygd. Detta är en bra sak. Räddning av människor är en sak som skapar mycket värdefullt. En del människor säger, varför gör inte jag? En del människor säger att de vill bota sjukdomar för att det kan anses som räddning av alla varelser. Jag säger, det är det inte. Imorgon kommer jag att tala om det här med att bota sjukdomar. I själva verket är det att bedra människor. Våra Falun Gong-lärjungar får inte bota sjukdomar. Imorgon kommer jag att tala om den här frågan. Varför vi inte får bota sjukdomar. Det vill säga lärjungar och Falun Gong måste hålla sig till vår Falun Gong-standard för att kultivera Qingqing. Så oavsett om vi sprider kultiveringsmetoden eller inte får vi inte behandla sjukdomar. Många av oss vill sprida metoden. Han anser att räddning av alla varelser är att bota sjukdomar. Men det är helt enkelt att missförstå, misstolka och förtala Buddha. Förtala Buddha fa. När sa Sakyamuni någonsin att bota någon sjukdom och var räddning av alla varelser? Det är precis vad obetydliga tekniker och småvägar handlar om. Att hjälpa världen och rädda människor. Det är inget mer än en liten sak som är inom deras förmåga. Den sanna betydelsen av räddning av alla varelser är att rädda människor ut ur detta hav av lidande och ta dem till lyckans strand och höja den till vad som är verkligt bra. Det är vad det betyder. Så hur utför man då räddning av alla varelser? Genuin räddning av alla varelser för dig är att låta människor få veta om fa och erhålla fa. Så fort människor känner till fa kommer att agera enligt fa. Detta kallas räddning av alla varelser. Din förmåga i framtiden när du är på en hög nivå, när du kan rädda människor, direkt rädda människor, kommer att vara en annan sak. Som en vanlig människa eller som en människa som kultiverar är detta allt du kan göra. Att låta människor erhålla fa är räddning av alla varelser. Så vi kan sprida den och vi kan tala om den, men vi får absolut inte vidarebefordra den som jag gör. Hålla seminarier och ge föreläsningar. Det är absolut förbjudet. Våra assistentcenter kan finna en föreläsningssal organiserad så att människor kan se på videobanden eller lyssna till kassettbanden och sen tilldela någon uppgift att lära ut övningarna. Det går bra. Ingen tillåts lära ut denna fa. Inte heller kan någon. Om någon gör det kommer det inte att vara Falun Gong. Det kommer att vara hans egna saker. Det är att sabotera Falun Dafa. Han är fullständigt oförmögen att tala om den här fa. Sakerna som han talar om kan inte rädda människor. Ni kan lyssna till bandinspelningar. Om du, till exempel kan vår elev fråga, när vi sprider kultiveringsmetoden, hur kan vi introducera den till andra? Det går bra att introducera det. Du kan säga att Li Hongzhu sa följande. Det går bra. Min tillskriv inte mig dina ord. Om du talar med egna ord och säger att Li Hongzhu har sagt detta, skadar du ändå fa. Var god och riktig uppmärksamhet till följande sak. Om någon ändrar saker eller hittar på något baserat på vår fa, är det att allvarligt skada dafa. Vi erkänner inte något av. Det finns en annan fråga. När någon av oss sprider kultiveringsmetoden, när någon sprider kultiveringsmetoden och låter andra människor erhålla fa, tillåts det inte att ta ut en avgift eller tjäna pengar. Sprid metoden frivilligt, söka inget anseende och ingen vinning. Samla inget förutom det värdefulla. Varför kan vi ta ut en liten undervisningsavgift när vi håller ett seminarium? Det finns kost och logi för många personalmedlemmar, material som behöver tryckas och i framtiden kommer kultiveringsmetoden att byggas upp och en grund att anläggas, så vi behöver ta ut en liten avgift. Men om andra gör det, går det inte för sig, ingen tillåts göra det. När Sakyamuni spred fa för att inte låta människor utveckla detta fasthållande till pengar och materiella saker, lät han dem inte ha några pengar eller några materiella saker. Han lät dem inte ha något utom en tiggarskål och fick dem att lämna sina hem och övriga alla begär. För genuin kultivering måste vara ansvarig för dig själv och göra det på det här sättet. Så ingen tillåts att ta ut en avgift. Alla sprider kultiveringsmetoden frivilligt. Må det vara lärjungarna i Kina eller lärjungarna utomlands. Alla borde göra det på det här sättet. Någon sa, om jag är utomlands kan du skydda mig. Jag säger, du kan åka till månen, du kan åka var som helst, jag kan alltid skydda dig. Mina farsen... Eftersom tiden är begränsad, vi har föreläst i 1 timme och 35 minuter. Så det är allt om frågan om att sprida kultiveringsmetoden. Det är tillåtet att sprida metoden, men lämna inget namn och söka ingen belöning. Låt oss ta 5 minuters rast och sen komma att lära ut den andra övningen.